första Mosebok 3, verserna 14-24. I de lånade biblarna är det på sidan 3-5. Så här lyder Herrens ord. Då sa Herren Gud till ormen: eftersom du gjort detta ska du vara förbannad bland alla boskapsdjur och vilda djur. På din buk ska du gå, och jord ska du äta så länge du lever. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Till kvinnan sa han: jag ska göra din möda stor när du blir havande. Med smärta ska du föda dina barn. Till din man ska din åtrå vara, och han ska råda över dig. Till Adam sa han: du lyssnade på din hustru, och du åt av trädet som jag befallde dig att inte äta av. Därför ska marken vara förbannad för din skull. Med möda ska du livnära dig av den så länge du lever. Törne och tistel ska den bära åt dig, och du ska äta av markens örter. I ditt anletes svett ska du äta ditt bröd tills du vänder åter till jorden. För av den är du tagen. Jord är du, och jord ska du åter bli. Mannen gav sin hustru namnet Eva, för hon blev mor till allt levande. Och Herren Gud gjorde kläder av skinn åt Adam och hans hustru och klädde dem. Herren Gud sa: se, människan har blivit som en av oss med kunskap om gott och ont. Nu får hon inte räcka ut handen och ta även av livets träd och så äta och leva för evigt. Och Herren Gud skickade bort dem från Edens lustgård för att bruka jorden som de tagits från. Han drev ut människan, och öster om Edens lustgård satte han keruberna och det flammande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd. Så lyder Herrens ord. Har du någon gång fått frågan: hur kan du tro på en god Gud när du ser all ondska och allt lidande i världen? Om Gud skapade allt gott, hur förklarar du då sjukdom och död? Eller frågan kanske har ställts: hur kan ni ha en hopp om framtiden när vi ser att allting är på väg utför? Vi ska titta lite på de här frågorna idag utifrån vår text i första Mosebok. Och här i kapitel 3 i första Mosebok så börjar en röd tråd som går igenom hela Bibeln, som handlar om frälsningen. Den börjar i det här kapitlet och slutar inte förrän i uppenbarelseboken 21-22. Där. Det är en berättelse som börjar med människans fall. En fall in i synd, och som leder via offersystem och profetior om en frälsare till Jesus liv och försonande offerdöd på ett kors. Och den slutar med att Guds folk försonas, eller är försonade med Gud i evigheten. Och jag vågar säga att den här texten vi ska titta på idag är absolut grundläggande för att förstå vad det egentligen är som hände när Jesus kom. Ibland så hör man att kristna säger att men vi behöver inte läsa det gamla testamentet. Eller gamla testamentet är inte riktigt relevant för oss längre, för Jesus har kommit och vi har det nya testamentet. Men det är inte sant. För om vi inte förstår gamla testamentet, och speciellt de här texterna i första Mosebok som vi går igenom, så är det i stort sett omöjligt att förstå vad Jesus egentligen kom för att göra. Om vi inte förstår synden och dess konsekvenser, så kommer vi också att missförstå varför Jesus kom. Och vi kommer att missförstå varför Jesus var tvungen att dö. Så det här är ett extremt viktigt kapitel. Och jag tror att det jag kommer säga till er nu är det viktigaste ni kommer höra den närmsta tre kvarten. Men vilket sorgligt kapitel det här är. Jag sprang på ett citat om första Mosebok 3 i mina förberedelser. Det är Robert Jameson som har skrivit en kommentar på Gamla Testamentet. Han sa så här: vilket sorgligt kapitel detta är i människans historia. Det ger den enda sanna redogörelsen för ursprunget till all fysisk och moralisk ondska som finns i världen. Den upprätthåller samtidigt Guds moraliska karaktär, visar att människan skapad hederlig föll på grund av att de inte kunde motstå en liten frestelse. Och de ålade således skuld, skam och elände och kastade också därigenom alla deras avkommor i samma avgrund. Men vilken häpnadsväckande nåd som i samma ögonblick som syndafallet skedde gav löfte om en frälsare till henne, till dem som skämde så över att ha introducerat synden i världen. Det är en väldigt komprimerat citat om hela den här texten. Och vi kommer gå igenom hela texten så se att det Robert Jameson sa är verkligen sant. För mitt i de här förbannelserna som vi kommer att se och mitt i de här straffen som Gud ger, så ser vi en nåd. Vi ser en barmhärtighet som vi får följa genom hela Bibeln. Gud är inte bara hård och rättvis. Han är en Gud av nåd och barmhärtighet. Men förra gången när vi tittade på syndafallet så såg vi några naturliga konsekvenser av vår synd. Att människors gemenskap liksom skadades. Man gömmer sig från Gud, man gömmer sig från varandra. Som de naturliga konsekvenserna av synden. Och idag ska vi titta lite mer på Guds perspektiv. Och specifikt ska vi titta på de konsekvenser av syndafallet som hade till följd, som kom utav Guds eget agerande. Så vad var det som hände när Guds skapelse gjorde uppror mot honom och Gud förbannade dem? Och jag har delat upp predikan i tre delar. Det är två, det är tre. Den första och längsta handlar om att syndarna förbannas. Den andra punkten handlar om att människan avvisas från lustgården. Och den tredje punkten handlar om att Gud återlöser syndare. Så syndarna förbannas, människan avvisas och Gud återlöser. Och sammanhanget i texten här, om ni inte har varit med i förra, är då att Adam och Eva har ätit av en frukt som Gud har förbjudit dem att äta av. Och de har erkänt att de har gjort detta. Men de har alla skylt på någon annan. Och nu så, den texten vi har läst, så är det Gud som utmäter sitt straff för det här. Och följ gärna med i era biblar, så underlättar det mycket att följa med i predikan. Så vi ser att Gud straffar alla tre inblandade som är inblandade i det här upproret. Och därför har jag också delat upp den här punkten i tre underpunkter. En för varje individ. Precis som texten själv gör. Så först så tittar vi på ormen. Ormen var han som förledde kvinnan att äta av det här trädets frukt. Och Gud säger att ormen ska vara förbannad bland alla boskapsdjur och alla vilda djur. Och det första han säger är att du ska gå på din buk och äta jord så länge du lever. Det här kanske låter lite konstigt. För när vi talar om ormar, då tänker vi ju på ormar utan ben. Det är ju liksom vad en orm är. Men texten här verkar tala om en varelse med ben. Och jag tänker att det är någonting, just den här tanken är något som hjälper oss att se att vi inte riktigt förstår världen innan syndafallet. Mycket av den här berättelsen i första Mosebok som är svår att förstå. För allt vi vet och allt vi läser förstår vi ju utifrån hur saker och ting är idag. Men hur var saker innan fallet? Ja, vi vet inte och vi har inte så jättemycket att gå på för att ge oss en klar bild. Och så är det ju med alla såna här extrema händelser som händer. Liksom, hur såg jorden ut innan syndafloden? Vi vet inte riktigt. Hur fungerade kommunikation mellan människor innan Babel? Ja, vi vet inte riktigt. Och vad innebar det att vara människa innan fallet? Och vad innebar det att vara orm innan fallet? Det är som intressanta frågeställningar. Men många av de här frågeställningarna tror jag att vi behöver behålla tills vi träffar Gud i evigheten. För han är den enda som vet. Men i alla fall, det här med ormen kan vara lite svårt att ta till oss, att du ska krypa på din buk. Men det är faktiskt allmänt vetande. Ormar hade en gång ben. Och när forskare har tittat på ormars utveckling, så i embryostadiet så kan man se att ormar har DNA för ben fortfarande. Så informationen för ben finns. Men i utvecklingen i embryot, i ägget, så finns det en slags genetisk brytare som när benen ska utvecklas slås på. Och det gör att utvecklingen av ormens ben stannar. Och det gör också att de inte får några ben. Det finns ett par ormsorter som har spår av ben även som vuxna. Men att de går på sin buk är precis som Bibeln säger. Och att de har haft ben en gång i tiden är också som Bibeln säger. Men sen kommer vi till det här när det står att ormen ska äta jord. Och det kan ju bli lite svårare att förstå. Men för att försöka se lite vad det innebär, så ordet jord här, det skulle egentligen kunna översättas till stoft eller damm. Så när det står att ormen ska äta jord, så är det inte de här jordkakorna som våra avkommor äter. Utan det är liksom stoft och damm. Och jag börjar alltid, när jag inte riktigt förstår, så försöker jag få Bibeln att förklara vad Bibeln säger. Så jag letar lite efter, vad innebär det här att ormen ska äta jord? Det kanske är en metafor för något. Och i Mika kapitel 7 så ser vi att hedna folken ska slicka stoftet som ormar och bege sig in i sina hålor när de blir skräckslagna. Och då tänkte jag, kan det här med att äta stoft och jord ha att göra med att den här ormen ska vara rädd kanske? Det var lite oklart för mig, så jag letade runt lite på nätet om ormar. Och då hittade jag något intressant. Det visar sig att ormar faktiskt äter just stoft. Om än i väldigt, väldigt små mängder. För när ormar luktar så gör de det med sin tunga. Och som det funkar är att tungan går ut och hämtar partiklar på var sida av sin delade tunga. Sen åker tungan in i munnen och träffar en doftkänslig slemhinna på insidan av deras mun. Och sen så som tvättar de rent sin tunga igen och så skickar de ut den igen. Så om ni har sett ormar, speciellt när de är rädda, så går tungan ut och in hela tiden. Och vad de gör då, det är att de äter stoft för att lukta. Och så på ett sätt så äter de jord eller stoft. Och om det är det här Bibeln talar om eller något annat, det är jag inte riktigt säker på. Men om det är så att ni har hört en bra förklaring, så kom gärna till mig efteråt. Men det viktiga här är i alla fall att Gud förbannar ormen för det han har gjort. Sen så står det att det ska vara fiendskap mellan ormen och kvinnan och mellan deras avkomlingar. Och visst är det väl så att människor och ormar inte alltid har varit goda vänner och fortfarande inte är det. Och faktum är det att det verkar som att människan är kodad för att akta sig för just ormar. Så i neurovetenskap så har man de senaste åren, senaste 25 åren kanske, funnit att det finns något i våra hjärnor som gör att vi reagerar på ormar mycket mer än alla andra djur. Och det gör vi som en reflex. Det är en reflex som reagerar redan innan vi hinner registrera vad det är vi har sett. Vi kan gå på en stig och helt plötsligt så studsar vi undan och sen ser vi, oj, det var en orm. Så vi är liksom kodade att vara fiender med ormen. Och om texten hade stannat här nu så hade det här kanske varit intressanta fakta om ormar. Bara och vår relation med dem och sådär. Men istället så fortsätter texten om ormen en liten bit till. Och de här orden är nog de viktigaste orden i dagens text. Det står, han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Vad är det här? Han. Förut såg det ut som att texten talade om människor och ormar i största sannolikhet. Liksom ormarnas avkommor och människans avkommor går tillsammans och är fiende med varandra. Men nu så pekar det på en han som ska vara kvinnans avkomma. Och det talar om en du som ska hugga den här avkomman i hälen. Och det här påståendet, det är extremt viktigt. För här påbörjas den här bibliska berättelsen om frälsningsverket. Det börjar med det här lilla gruskornet. Det här lilla ordet. Och det slutar inte förrän i Uppenbarelseboken 22. Här påbörjas en gradvis uppenbarelse av Guds frälsningsplan. Det står att en kvinnas avkomma, en specifik kvinnas avkomma, ska krossa ormens huvud när han blir biten i hälen. Så en kvinnas avkomma ska krossa ormen samtidigt som avkomman ska lida. Och det här med att det ska vara en kvinnas avkomma, det är anmärkningsvärt, för ordet avkomma här, det är ordet för utsäde. Och det används i Bibeln ganska ofta, men det används aldrig för kvinnor. Det används alltid för män. Det finns ingen kvinna i Bibeln förutom här som har avkomma. Men här ska det komma en man som är en kvinnas avkomling. Och om vi sen följer Bibelns berättelse så får vi följa med på en resa och förutsägelser av den här kvinnans avkomma. Han ska framåt komma ur Abrahams familj. Han ska komma ur Isaks familj. Han ska komma ur Jakobs familj. Han ska vara kung Davids son och så vidare. Och mer så fokuserar Bibelns berättelse på vem är den här kvinnans avkomma som ska komma. Och vi har ju gått igenom många av de här profetierna om den kommande frälsaren i våra kvällspredikoserier under första året. Men i den här texten så har vi i alla fall den första pusselbiten i Guds frälsningsplan. Och i samma ögonblick som synden kommer in i världen så börjar Gud uppenbara sin frälsningsplan. Genom att säga att en kvinnas avkomma ska komma och krossa ormens huvud genom sitt eget lidande. Så det här stycket, det har kommit att kallas protoevangeliet. Proto, det betyder det första. Och det är just för att det är den första uppenbarelsen av evangeliet i Bibeln. Och det är så anmärkningsvärt att min sista punkt kommer att gå tillbaks till det här. Men vi går vidare till den andra underpunkten. Guds förbannelse över kvinnan. Om ni kommer ihåg så försökte ju kvinnan skylla ifrån sig förut. Hon sa att det var ormen som förledde mig. Och det är ju sant. Men hon får ändå ta straffet för det hon gjorde. Och den här förbannelsen den är delad i två delar. Det första är en förbannelse som är väldigt specifik för kvinnan och alla framtida kvinnor. Någonting som hon och alla kvinnor som föder barn får uppleva. Och igen så vet vi inte riktigt hur det var innan fallet. Som var det meningen att människor skulle föda barn överhuvudtaget? Skulle barnafödande vara smärtfritt? Kanske? Vi vet inte. Men det vi vet är att det är långt ifrån smärtfritt idag. Jag växte upp på gård och jag älskar djur och natur. Och det gör att jag har sett födslar av väldigt många olika sorter. Jag har sett hästar föda, kor, katter, grisar. Det har jag sett live. Jag har också sett exotiska djur föda på tv. Elefanter, giraffer och sådär. Men det finns inga djur som verkar vara i sån vånda och sån smärta som människan är. Och jag vågar säga att människan har det svåraste förlossningsarbetet av allt skapat. Och inte bara det, det är farligt också faktiskt. När vi nu lever i Sverige under 2000-talet så tror jag att vi kanske lätt glömmer bort att mycket av världen idag och absolut under de här årtusendena som har lett upp till idag så dog väldigt många kvinnor i barnsäng. Att vara gravid och att föda barn har under den absoluta majoriteten av mänsklighetens historia varit förknippad med livsfara. Så det är absolut en förbannelse som är värd att ta på allvar. Men den andra delen av den här förbannelsen har att göra med relationen med mannen. Och det här kommer jag ta lite tid att förklara. Det står så här: till din man ska din åtrå vara och han ska råda över dig. Och då kan man ju börja fråga sig, vad är det här betyder? Är det en förbannelse att åtrå sin man? Är det fel att vilja ha sin man? Hur kommer vi framåt för att förstå den här texten? Jo, vi tar användning av den allra viktigaste principen vi har när vi studerar Bibeln. Vi låter skriften tolka skriften. Och det här ordet för åtrå, det används tre gånger i Bibeln enbart. En av dem är i Höga visa. Och då är det åtrå, precis som här. Som vi förstår åtrå. Men den andra gången är redan i nästa kapitel. Och där hittar vi förklaringen i vad det här betyder. Så om vi tittar tillsammans i kapitel 4, vers 7. Ska vi se, är det 7? Ja. Det står så här. Så Gud talar till Kain som är jättearg. För att Gud har tagit emot hans broder Abels offer, men inte hans eget. Och Gud säger då: är det inte så att om du gör det som är gott så ser du frimodigt upp. Men om du inte gör det som är gott så lurar synden vid dörren. Och här kommer det. Den har begär till dig men du ska råda över den. Och det här, det är lite synd i den här bibelöversättningen. För det här är exakt samma mening i originalspråket. Att man har valt att översätta det till åtrå i en och begär i den andra, det vet jag inte. Men tanken här är att Kain är arg för att Gud har tagit emot Abels offer, men inte hans eget. Och Gud säger till honom att synden kommer försöka ta över honom. Få makt över honom. Men han måste slå ner den, övervinna den. Och vi kan se redan nästa vers att Kain misslyckas med att övervinna synden. Och han dödar sin bror, som ni vet. Men den här texten hjälper oss att förstå den text vi har framför oss i kapitel 3. Så den här texten talar inte om att det är en förbannelse att älska sin man. Utan här står det att du ska ha, till din man ska din åtrå vara. Det handlar om att du ska försöka ta över, eller kvinnan ska försöka ta över mannens plats. Och mannen kommer att kämpa emot henne och slå ner henne. Gud skapade mannen och kvinnan helt olika, liksom samma men olika. De är, har olika roller och olika uppgift i samma mål tillsammans. Och Guds förbannelse här är att det kommer finnas ett element av ogillande av de här rollerna. Relationen mellan man och kvinna kommer vara, i och med syndens inträde, en kamp mot varandra. Istället för att kvinnan är en hjälpare och i kärlek underordnar sig sin man, och en man i sin tur älskar henne som sig själv och ger sig själv för henne, så kommer vi att se det motsatta. Att en kvinna försöker ta den plats mannen har skapats till, och mannen kommer med sin lite mer muskulösa byggnad kanske slå ner kvinnan. Och så har det ju varit under väldigt lång tid, att kvinnor har fått utstå väldigt mycket våld. Och det är också en del av den här förbannelsen. Men vi ser också att i Nya testamentet så får vi se hur det egentligen skulle vara. Vi kan läsa i Efesierbrevet hur ett kristet äktenskap ska fungera och så vidare. Och där går vi tillbaks till de här rollerna som Gud har skapat i skapelsen. Men vi går vidare. Den sista förbannelsen, den är till mannen. Och här ser vi att Adam, som ju också skyllde ifrån sig, ändå får stå till svars för sitt agerande. Gud säger, du lyssnade på din hustru och du åt av trädet som jag befallde dig att inte äta av. Det här är någonting som vi försöker lära våra barn just nu. Liksom, om du vet att du inte får göra någonting och andra gör det du vet du inte får göra, då ger inte det dig någon rätt att göra det. Du vet, de kommer, ja, men jag vet att jag inte fick göra det, men han gjorde det. Eller hur? Jag tror att vi är lite grann likadana själva också. Men det är inget försvar. Det är inget försvar för mina barn. Och det är inget försvar för Adam. Och det är inget försvar för dig. Vi ska alla stå till svars inför Gud för våra egna handlingar. Oavsett vad det är som har fått oss att göra dem. Om det så är våra makar som det är här. Och vi ser också att den här förbannelsen börjar med att Adam klandras för att ha ätit av trädet som han befalldes att inte äta från. Även om det faktiskt var Eva som åt först. Och så är det också genomgående genom skriften. Även att Eva åt först, så är det inte Eva som klandras för det som hände. Utan det är Adam som klandras. När Bibeln talar om syndens inträde i världen så talar den alltid om Adams felsteg. Den enda gången som Evas felsteg tas upp är när Paulus argumenterar för, från skapelseberättelsen, att kvinnan inte ska undervisa i församlingen. Men det får vi tala en annan gång. Så Adam här, han får den absolut allvarligaste åthutningen. För det var han som var ansvarig inför Gud. Eftersom Gud hade lagt ner den här regeln att han inte fick äta av trädet redan innan Eva ens fanns, Så det var Adam som var olydig mot Guds befallning. Och vem som förledde honom spelar ingen roll i sammanhanget. Och Adams förbannelse har inte bara konsekvenser för män, utan för hela mänskligheten, hela skapelsen. Det står så här att marken ska vara förbannad för din skull. Det ska vara en möda att livnära sig av marken, och den ska bära törne och tister. Och personligen, som någon som har en förkärlek för Skottland, så tar jag lite anstöt att Skottlands härliga nationalsymbol tisten egentligen är en direkt konsekvens av Guds förbannelse över jorden. Men det är väl smällan man får ta, tänker jag. Men när Gud satte Adam i lustgården så sa han: du ska få äta fritt av alla träd i lustgården. Och nu så kan vi läsa att nu ska han inte äta av frukten, utan nu ska han äta av markens örter. Och ordet för örter här, det kan översättas gräs också. Så här går alltså mänskligheten från att plocka frukt och äta till att äta gräs. Och vi har ju kommit ganska långt i vårt gräsätande och tagit fram massa olika grässlag som har blivit sädesslag och så vidare. Men det är ju så för majoriteten av människor idag att vi lever inte av trädens frukt, utan vi lever av markens gröda. Och vi får kämpa för vårt dagliga bröd. Det är en del av förbannelsen. Den som inte arbetar får inte äta, som det står i Nya testamentet. Och så har det varit i mänsklighetens historia. Vi har fått kämpa för att äta. Det vi ser idag med ett välstånd, så att vi kan arbeta i vårt anlete svett med något annat än att hitta mat för dagen, det är ju väldigt nytt i världen. I hela mänsklighetens historia så har livet handlat om mat. Stora befolkningsströmmar har gått från ställen där mat inte finns dit mat har funnits. När Jakobs familj svalt flydde de till Egypten. När Nomi och Elimelek svalt så flydde de till Moab, som vi gick igenom i somras. När svenskar svalt här på 1800-talet så flydde man till Amerika. När Etiopien svalt på 80-90-talet så flydde man därifrån. Nu för tiden så är det ju så att arbetet med mat kanske har tagit ett eller två steg bort från oss, så vi inte ser det. Hemma kanske vi äter lite hemmaodlade tomater eller egna örter och så. Men i det stora hela så köper vi maten från affärer genom den arbetade tid vi har lagt på jobbet. Och så får vi lite pengar emellan där så att det ska funka. Men ändå så är ju arbetet tungt ibland. Och det kommer alltid att vara tungt att arbeta för att få hem mat på bordet. Men jag tror att det är viktigt här att kommentera att det är inte arbetet i sig som är en del av förbannelsen. Det är inte så att Adam inte arbetade. Förbannelsen är att det ska bli riktigt, riktigt jobbigt för dig att arbeta. Det står att i din anletes svett ska du äta ditt bröd. Och inte nog med det. Vi kommer ihåg att det som skulle hända när de åt den förbjudna frukten var att de skulle döden dö. Nu var det inte så att frukten var giftig så att de dog direkt. Men till slut dog de. Och för Adam och Eva så tog det ganska mycket längre tid än för oss. Men i och med syndens intåg så kom också döden in i världen. Så när du har slitit hela ditt liv i marken som inte ger dig speciellt bra mat, när du har slitit i din anletes svett så att din familj ska kunna äta, då kommer du lägga dig ner och dö och bli jord igen som du en gång var. Så människans liv blir något stil med: av jord är du kommen, Jord ska du bruka och kämpa mot bland tistlar och törnen. Och sen ska du åter bli jord igen. Det är ju inte jättelyckliga ord än så länge. Men efter de här förbannelserna så ser vi i vers 20 och framåt efterspelet av det här och hur människorna utvisas ut i världen utanför Guds välsignade trädgård. Och det första som står här, det tycker jag är fint. Adam och Eva har ju syndat och blivit förbannade av Gud och kan egentligen inte räkna med ett benådande. Men Gud, han visar ändå att han är nådefull samtidigt som han är rättvis. Och han förutsäger en avkomma som ska vara en räddning. Gud visar att även i allt det här tunga så finns det ett hopp. Och Adam, han visar att han litar på Gud. Och i tro så ger han kvinnan namnet vi alla känner henne som. Eva. Namnet Eva, det betyder liv. Och så står det i texten att hon får det namnet för att hon ska bli mor till allt levande. Så Gud, Adam visar att han tror på Gud genom att ge Eva namnet Eva. Och så ser vi också att Gud visar sin nåd mot dem genom att han klär dem i skinn. Och frågan är då, varför klär han dem? Jo, för det första, den självklara, för att de var nakna. Vi ser här att människan bör vara klädd. Det är liksom okej att vara skamsen, att vara naken inför många människor. För det ska vi inte vara. Gud klädde människan för att de var nakna. Och när vi tittar på vers 10 i kapitel 3 som vi läste förra gången, så ser vi att Adam, han skäms för att komma inför Gud naken. Eller var det så? Om vi tittar närmare så är det inte så, utan han skämdes och sa att han var naken. Men precis innan han säger att han är naken så har de redan sytt kläder av fikonlöv som höftskinken. Så Adam, han skämdes för att hans egenhändigt tillverkade beklädnad inte räckte för att täcka hans skam. Hans egna verk, fikonlöven, det var liksom inte nog. Men här ser vi att Gud gör någonting. Guds verk räcker. Och Gud klär dem och han skyller deras skam. Och jag tänker att det här är någonting som är en viktig lärdom redan här. Att det är bara Guds verk som kan övertäcka vår synd och skam. Men ser ni här också hur Gud gjorde det här? Det står att han gjorde kläder av skinn. Vad innebär det att man har kläder av skinn? Jo, det innebär att ett djur har dött. Gud dödade ett djur för att skyla människors skam. Ett offer krävdes för att övertäcka deras synd. Och här, redan här börjar Gud visa att det krävs ett offer. Ett oskyldigt djur måste dö för att övertäcka vår synd och vår skam. Och här börjar det här offersystemet som sedan genom hela Gamla testamentet är ett system där Guds folk övertäcker sin synd och skam genom offer. Och så fördrevs människan från Eden och livets träd. Adam och Eva hade ju fått öppna ögon och såg sin synd. Och Gud skickade dem ur lustgården så att de inte skulle komma åt den här andra frukten som ger dem evigt liv. Han fördrev dem ur trädgården och så satte han keruberna och det flammande svärdets eld att bevaka den här ingången till trädgården. Så keruber, det finns några förklaringar av vad keruber är i Bibeln. Och det är liksom varelser som är svåra att ta till sig. I Hesekiel så pratas det om fyra ansikten åt olika håll som kan röra sig åt alla håll samtidigt. Det är väldigt underligt, men det är mäktiga varelser. På förbundsarken så sätter de två keruber på locket till arken. Där keruberna finns, där är liksom Guds närhet. Men vad betyder det då att han satte keruberna och elden där? Jo, Gud gjorde det omöjligt för människan att nå livets träd. Så han har kastat ut människorna ur lustgården där hans välsignelse var, ut i världen där de får jobba själva i sitt anletes svett för att få dagens måltid. Och det är den världen vi känner idag. Det här är liksom utgångsläget för oss människor idag. Syndens konsekvenser syns överallt. Vi räds ormar, vi föder i vånda, vi är i konflikt med dem vi älskar, vi arbetar hårt för vårt levebröd, vi blir sjuka och vi dör. Alla dör vi. Vissa som unga, andra som äldre, men ingen kommer ifrån det faktum att en dag kommer vi att återgå till stoftet, precis som våra förfäder. Och allt det här kan ju kännas väldigt deprimerande, eller hur? Och nedslående. Och ja, det borde vara det. Livet är inte vad det skapades att vara längre. Det är jobbigt att leva. Det är hemskt att gå igenom separationer. Det är hjärtskärande att se sina nära och kära dö. Vi är i vår natur fast i synden. Och det är hemskt. Men, och det här är ett stort men, vi som är kristna, vi stannar inte i den här depressionen. Det finns ett hopp. Och när vi predikar Bibeln i den här församlingen så gör vi det med hela Bibeln i blickfånget. Och vi vet hur det här slutar, eller hur? Vi vet att hur tungt det här än verkar vara, så finns det en återlösare. En återlösare som sa att hela skriften pekar på honom. Och om vi ska predika någonstans i Bibeln så måste vi visa hur den här texten pekar på Jesus. Annars så har vi missat hela sammanhanget. Och det är samma sak idag. Jesus är vårt hopp. Och det är min tredje punkt. Att Gud återlöser. Vi har sett alla de här förbannelserna och konsekvenserna av vår synd. Och vad är då svaret på det här förkrossande tillståndet vi lever i? Jo, svaret, han heter Jesus från Nazaret. Han var en kvinnas avkomma utan mänsklig far. Och han har friköpt oss från förbannelserna genom att bli förbannelse i vårt ställe. Du vet, i och med synden kom smärta i barnfödande. Men ingen har gått igenom så mycket smärta som Jesus när han genom sitt lidande förde många söner till härlighet. I och med synden kom en ovilja att underordna sig Guds strukturer. Men Jesus, han underordnade sig Gud och förblev lydig ända till döden på korset, där han gav sig själv i kärlek för oss. I och med synden kom törne och tistlar. Jesus bar en krona när han hängdes på trädet. En krona med törne. Där han blev en förbannelse i vårt ställe. I och med synden så behöver vi uträtta vårt verk i vårt anletes svett. Men ingen har svettats så som Herren Gud svettades när han svettades blod precis innan han skulle utföra sitt verk. I och med synden kom döden in i världen. Och Jesus, han smakade döden i vårt ställe så att vi ska kunna bli frälsta. I och med synden krävdes ett offer av Guds hand. Jesus är det offret. Och i och med hans död så får vi iklä oss hans rättfärdighet. som tar bort vår synd och vår skam så långt som öster är från väster, som Åke läste förut. När kvinnans avkomma kom och led av ormens bett, så krossade han samtidigt ormens huvud en gång för alla. Döden är död och vägen till livets träd är nu öppen igen för alla som kommer till honom och lägger sin synd och sin skam vid hans fötter. Och det är inte på grund av våra verk utan på grund av hans verk. Vid Golgata kors blev Jesus upphängd på ett träkors som en förbannelse inför Gud i vårt ställe. Och han friköpte oss från syndens makt och Guds förbannelse. Så när folk frågar, hur kan du tro på en god Gud när det finns så mycket lidande och ondska i världen? Då kan vi säga att vi tror på en god Gud, inte på grund av hur världen ser ut i dess förfallna tillstånd i synd och fördärv, utan vi kan se att Gud är god i hans nåd och hans barmhärtighet mot mig. Jag som är av naturen en syndare, men genom Jesu försonade verk på korset är Guds barn. Så i vår natur, i syndens fördärv, har vi inte mycket att vara glada för. Det finns inget hopp om godhet att hämta där. Men i Kristus har vi allt vi behöver och allt vi någonsin kommer behöva. Och vi ska komma ihåg det offret snart. Vi ska ta Herrens måltid tillsammans och komma ihåg det Jesus gjorde, som vi gör nästan varje vecka. Amen.